Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så, då säger vi än en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Stefan, vi sitter återigen inklämda i det här kyffet någonstans nere på redaktionsgolvet här. Det är verkligen ingen poddstudio.
Nej, det är det inte. Vi är vana vid att kunna sitta i vår flådiga poddstudio som är på alla sätt och vis anordnad för att ljudet ska bli så bra
flådig som möjligt. Flådig poddstudio som egentligen är ett konferensrum med väldigt tunga gardiner.
Ja, det är lite ironiskt här.
Nu är det en frostad glasvägg i ett rum som kallas för Helsingfors. Det är inte illa det.
Nej.
Nej. Hur är läget med dig?
Nej, men det är bra. Jag försöker hålla koll på min energiförbrukning som majoriteten av den svenska befolkningen just nu gör. Fritidshus där jag har internetstyrd uppvärmning och nedkylning, jag på att säga, men i det här fallet uppvärmning, och där försöker man hålla det på en stadig nivå mellan 8 och 10 grader kan jag säga. Det gör jag inte i stor del själv, men jag tycker jag ändå ägnar en stor del av min tid åt att gå och se till så att den inte slukar allt för mycket energi. Det får inte bli för kallt och det får inte bli för varmt, och eftersom den ligger i Roslagen i skärgården just nu så är det i talande stund, det var i fall 12 minus tror jag.
Det är inte utan att man blir lite avundsjuk på det här gänget som har kommit på åtminstone kanske den mest kända appen där som visar på energiförbrukning och kommer med tips och grejer och så här. De har ju medvind får man ju lov att säga i de här tiderna ändå. Det lär inte vara färre personer som skaffar sådana tjänster idag.
Nej, och om det är som det brukar vara i livet med allt elände, att det är i slutändan åtminstone kommer någon ting som är positivt ur träsket, så kommer det kanske vara att medvetenheten och inte minst de tekniska möjligheterna att hålla koll på energiförbrukning i framtiden, när vi förhoppningsvis kommer ur de här kilowattimmespriserna, är någonting som kommer följa med oss, och det kan ju vara positivt av alla möjliga skäl.
Det är ett av de bästa tipsen som kom när det gällde att liksom värma upp sitt hus eller lägenhet eller bostad utan att slösa med för mycket energi, var att man skulle ha ugnsluckan öppen när man lagade mat i ugnen. Det tyckte jag var väldigt kul.
Ja,
den där julkalkonen blir inte så varm om man har ugnsluckan öppen.
Nej, samtidigt. Å andra sidan vet ju alla att gör man någonting i ugnen så ska det helst vara på en lägre temperatur för att det ska bli så gott som möjligt, i varje fall när det gäller nötkött. Så att det kan ju, en stek blir ju härligt rosa jämnt fördelat genom steken om man lägger den på en kanske 125 grader istället för 225 grader. Nu fick vi lite matlagningstips.
Verkligen, och jag tror att det är dags att gå vidare, för vår ansvarig utgivare är vegan, så han har väl redan stängt av här nu. Så att vi går vidare. Det är ju helt oundvikligt den här veckan att Alltså vi måste ju prata om det som händer inom svensk polis, i den absolut högsta polisledningen. Om det är någonstans det stormar den här veckan och har gjort den senaste veckan, så är det ju där. Och det gör det ju efter flertalet, får man nog lov att säga, avslöjanden från den briljante på många sätt Expressen-reporten Mikael Syrén, som har dragit igång ett rejält drev, får man väl ändå kalla det här, gentemot polisen. Det första avsändet, som jag tror kom för exakt en vecka sedan, nämligen på torsdagen förra veckan, det handlade ju om att Mats Löfving, som tidigare varit chef för nationella operativa avdelningen, men som då var regionpolischef för Region Stockholm, då alltså hade polisanmälts av polisens säkerhetschef efter att denne hade haft ett möte med Linda Staff, som då också var näst högste chef, kan man väl kalla det, vid NOA, och hade berättat saker om påstått agerande från Mats Löfving, som då fick den här säkerhetschefen att agera. Visst var det där det började, Stefan?
Ja, och om man kan någonting om den här typen av myndighetsutövning, och framförallt polisiär myndighetsutövning på toppnivå, så kan man föreställa sig ungefär vad som har hänt. De har haft ett samtal, och säkerhetschefen Ari Stenman har blivit lite bekymrad över det han hörde, och han har då helt korrekt naturligtvis dragit med sin chef, det vill säga rikspolischefen Anders Thornberg, och de har gemensamt och i samförstånd kommit fram till att det här är personer som finns i vår omedelbara närhet och en del av ledningen som dessutom då är poliser, och det här ska vi överhuvudtaget inte befatta oss med. Vi lämnar allting vidare enligt konstens alla regler till åklagarmyndighetens särskilda åklagarkammare för den här typen av mål som är helt frikopplat. Och det har de gjort och lämnat de här uppgifterna. Och där överåklagar Jakobsson, när han tittar på uppgifterna då, rätt eller fel, men han har i alla fall kommit fram till att uppgifterna inte ens innehåller någon substans för att inleda en förundersökning. Och den som kan någonting om grundprinciperna för förundersökningens inledande och bedrivande vet att den nivån är ganska låg. Alltså att det ska finnas anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har förövats. Och det är alltså inte alls samma krav som man upp till exempelvis skälig misstanke eller så. Men det har åklagaren kommit fram till, att av de uppgifterna han har haft tillgängliga ifrån den högsta polisledningen, så har det inte ens funnits skäl att inleda förundersökning. Han har själv i media sagt att det handlar om svartsjuka, och det är ju inte kriminaliserat. Och därifrån så har då utredningen, som ju aldrig blev en förundersökning, men om vi nu kallar det formlöst för en utredning, helt enkelt lagts ner, eller anmälan kan vi säga, också formlöst.
Ja, och man kan väl säga att redan i den artikeln så förstod jag det som att Linda Staff tillbakavisade att hon på något sätt skulle varit drivande i det här, utan att hon ville lämna de här uppgifterna till säkerhetschefen, men hon hade inte för avsikt att det här skulle leda till någon polisanmälan överhuvudtaget. I den artikeln så sa hon ju också, eller beskrev åtminstone, det här förhållandet som hon hade haft med Mats Löfving som någon form av ytligt men privat. Jag kommer inte exakt ihåg hur hon beskrev det, men vad de haft för förhållande, det står inte klart för mig i alla fall, trots en veckas intensiv medierapportering kring det här. Det som sen hände efter den här första avsändade artikeln från Expressen, det var ju att det återigen började komma på tal frågan om hur Linda Staff skulle ha fått den här tjänsten på NOA, eftersom det då var Mats Löfving som hade rekryterat henne till den tjänsten. Så följde några dagars medierapportering om det, och sen i början av veckan här så stod det klart att särskild åklagarkammare nu har inlett en förundersökning om påstått grovt tjänstefel när Mats Löfving då rekryterade Linda Staff till den här tjänsten. Kort senare samma dag stod det klart att Mats Löfving då har blivit omplacerad från tjänsten som regionpolischef i Region Stockholm till andra arbetsuppgifter. Exakt vad han gör, det vet jag inte till följd av den här medierapporteringen. Så det är väl där någonstans vi befinner oss nu, Stefan.
Ja, så är det ju, och det är ju precis som du säger. Linda Staff har vid ett stort antal tillfällen verkligen understrukit att hon har aldrig haft för avsikt att på något sätt anklaga Mats Löfving för brott. Hon har också understrukit att han har aldrig utsatt mig för någonting som är brottsligt. Däremot har han hanterat mig på ett kränkande sätt, eller jag tror att hon använde ett annat uttryck, ett respektlöst sätt. Så uttryckte hon det ordagrant, vill jag minnas, va? Och det här är ju inte någonting som kan man säga, vad som faller under allmänt åtal tar ju normalt inte hänsyn till som bekant om den som då kan vara målsägande står bakom en anmälan eller inte, och i synnerhet inte när det gäller den här typen av då brott som det skulle kunna ha varit fråga om enligt polisledningen, utan att de gjorde någon närmare värdering av det, så vitt jag har förstått, utan lämnade det just till åklagare. Men det som sen händer är precis också som du säger, att man alltså kommer fram till utifrån medieuppgifter och övriga anmälningar som har kommit in efter medierapporteringen, att den tidigare nedlagda utredningen från en tidigare situation om att tjänstetillsättningen av Linda Staaf inte skulle ha gått rätt till, den öppnas igen, och då under brottsrubriceringen grovt tjänstefel. Och det här är ju också möjligtvis en straffrättslig teknikalitet, men det är ju de facto så att tjänstefel av normalgraden har en preskriptionstid på 5 år, medan grovt tjänstefel har en preskriptionstid på 10 år. Och tjänstetillsättningen av Linda Staaf går tillbaka till 2015. Så att om det här skulle vara fråga om ett normalgradsbrott, då är det preskriberat. Det innebär att åklagaren då har i vårt fall en icke oansenlig uppförsbacke i det fall han skulle komma fram till att det faktiskt ska väckas någon form av åtal i detta. Att kunna visa att dessutom handlar om ett grovt tjänstefel och inte bara, citat, bara ett tjänstefel av normalgraden.
Och historien stannar inte här, för kort efter detta så blev det klart att Linda Staaf, som då efter årsskiftet skulle börja på polisenheten på justitiedepartementet, inte kommer att göra det. Efter det så kom det fram uppgifter om att hon genom ett beslut av Mats Löfving skulle ha fått rätt att bära tjänstevapen då som polis. Och nu har det ifrågasatts om det beslutet verkligen var korrekt. Och sen så har Anders Thornberg, rikspolischefen, beslutat att det ska göras någon form av intern / extern utredning av det här som det nu diskuteras om i media. Och den utredningen ska då göras av en tidigare rådman som heter Runar Viksten. Och han har varit populär att använda i den här sammanhangen tidigare, då han bland annat utredde säkerhetspolisens agerande i samband med terrorattacken på Drottninggatan. Och det är ju intressant eftersom Anders Thornberg då råkade vara Säpo-chef. Så att det är där någonstans vi befinner oss nu. Det är en riktig soppa, och som sagt, det blåser ju kraftigt kring den högsta polisledningen. Vad tror du kommer hända nu, Stefan?
Nej, alltså det är, jag höll på att säga, det här kan ta vägen precis vart som helst. Därför att den innehåller detaljer och ingredienser som pendlar mellan allt från ett oavvisligt riktigt stort allmänintresse å ena sidan, och å andra sidan sånt som av mer, ska vi kalla för, privat karaktär och gränsande till moraliserande. Och jag tänker inte, varken i det här sammanhanget eller något annat sammanhang, sitta och moralisera över människors privata relationer. Det som är intressant här är de legala aspekterna, och när det gäller då till exempel tjänstetillsättningen så är den debatt som har pågått nu ganska vildsint, eller vildvuxen kanske jag ska säga snarare, och i många delar inte helt initierad heller beträffande Linda Staafs tjänst och vad hon egentligen är och vem som egentligen är polis. Och det har ju cirkulerat en väldigt många diskussioner kring detta. Är hon polis? Hon uppträder i uniform. Ja, svaret formellt är ja, hon är polis. Enligt förordningen som reglerar de här sakerna, tidigare fanns det i polislagen, nu finns det i polisförordningen, så är hon polisman med polismans befogenhet därför att hon har anställts som polismästare. Och vem får då enligt den här förordningen anställa som polismästare? Ja, nu för tiden, sedan 2014-2015, så kan då den som har en står uttryckligen en lämplig akademisk utbildning anställas och får sedan genomgå ett antal interna kurser för att lära sig både den polisjuridik man måste kunna specifikt för att kunna utöva yrket som polismästare, men också då den här typen av mer, ska vi kalla det för, operativa poliskunskaper som kan inhämtas via utbildningar, bland annat den här utbildning som har varit ganska omtalad i det här sammanhanget, den här som heter POLCON i förkortning, betyder polisiär konfliktlösning. Och det är en inte oansenlig utbildning där man hanterar allt från den här så kallade våldstrappan, att man ska börja med att försöka kommunicera och sen så tar man till batongen och sen tar man pepparsprayen och sist tjänstevapnet och så vidare. Och även då de naturligtvis specifika utbildningar som finns för att få hantera tjänstevapen. Det är ju inget man får sig tilldelat bara för att du anställs som polismästare, vilket är då den, ja, i princip den näst högsta eller den näst högsta graden man kan ha efter rikspolischef, va?
Men kan man fråga sig, en fråga som dyker upp hos mig, för jag har faktiskt ingen aning. Varför behöver Linda Staff bära tjänstevapen? Det känns inte som att hon har åkt jättemycket radiobil de senaste 10 åren.
Det säger hon ju själv att hon regelbundet inte bara har gjort utan att hon också vill göra för att hålla sig ajour med den verklighet som, för att använda uttrycket, riktiga poliser då möts utav. Okay. Sen kan det ju vara så. Jag kan ju inte undersöka, jag har faktiskt aldrig träffat Linda Staff genom jobbet på något sätt. Men rent generellt kan man säga att en del av de här högre polischeferna, jag kan inte påstå att det gäller Linda Staff, utan nu pratar jag rent generellt, är väldigt förtjusta i att så att säga uppträda inte bara i uniform utan att också vara poliser i den meningen att de sitter ute med picka och bricka i bilen och deltar i den operativa yttre verksamheten. Det är lite sådär kanske barndomsdröm som man kan ha. Och det gör ju då att man i en mer formell mening kan påstå att jag vill ta del av den yttre verksamheten. Jag vill inte bara sitta på ett kontor, och det låter ju jättebra. Och då uppkommer möjligtvis ett behov av att få en skjututbildning och därut över få då ett tjänstevapen tilldelat sig. Men det jag vill påpeka i det här sammanhanget är just det här som blir lite så där kanske tråkigt fyrkantigt juridiskt, att fram till 1999 var det lag i Sverige på att högre polischefer då, från polisintendent och uppåt, skulle ha som grundregel en juristutbildning, och sen gick man en formell polischefsutbildning som var ett par år, som var en väldigt bra utbildning som gjorde att de här högre polischeferna kunde verka som strategiska chefer. Den där lagen är alltså upphävd, och idag står det då bara, som jag tidigare sa i förordningen, att man ska ha lämplig akademisk examen. Och här har Linda Staff ifrågasatts då, utifrån att hon då så att säga inte har någon riktig polisiär utbildning i bakgrunden. Hon har inte gått polishögskolan. Hon har en jurkand, hon har en civilekonomexamen som hon är anställd på, men i övrigt har hon varit civilanställd tidigare inom polisen på ekonomiavdelningar och liknande. Men det här är lite intressant, därför att hon är sannoliken inte den enda av de höga polischeferna som saknar då, så att säga, operativ polisiär bakgrund. Alltså hennes nuvarande chef Johan Olsson, som kommer från Säkerhetspolisen som operativ chef tidigare och nu är chef för nationella operativa avdelningen. Han är statsvetare i botten, och det är ingen skugga över Johan Olsson på något sätt. Utifrån vad jag har hört så är han mycket skicklig och duktig polischef. Men han uppträdde också i uniform och så vidare, och har polismans befogenhet. Vi hade en utvecklingschef tidigare inom polisen som hette Anders Hall, som nu är statssekreterare hos migrationsministern. Han har en bakgrund som moderat politiker och är också civilekonom. Han var utvecklingschef och var då den högsta graden av polismästare, det som så fint kallas för polisdirektör enligt den nya ordningen. Nu är han då inte kvar vid polisen, men han var där som en hög befattning. Bara för att ta två exempel.
Men om vi går tillbaka lite till själva grundhistorien här, så finns det ju också ett problem med medierapporteringen och hur den ska hanteras. För i grund och botten så är det ju så att Linda Staff måste ju någonstans, tills motsatsen är bevisad här, ändå betraktas som någon form av brottsoffer. Jag menar, det är en människa här som har berättat för säkerhetschefen vad hon har utsatts för, och sen har säkerhetschefen gjort bedömningen tillsammans med Anders Thornberg att det här är någonting som skulle kunna vara ett brott som Mats Löfving har begått och då polisanmält det. Sen har ju den här förundersökningen då aldrig inlätts, så att jag menar, så långt så är det väl inget brott. Men det blir ju ett problem, för hon är ju både ett offer och samtidigt en person då som enligt belackarna och de som står på den sidan så att säga påstår ha fått ett jobb som hon kanske inte har varit förtjänt av. Och det gör ju att medierapporteringen kring det hela blir ganska problematisk, kan jag tycka.
Det är klart att det blir. Och jag menar, det är ju som Linda Staff själv säger. Jag har inte tillsatt min egen tjänst. Jag har sökt ett arbete och fått det. Och därutöver så har det gjorts ett antal insinuationer här. Det får man ju säga i media. Hon har ju framförallt själv vänt sig mot den rapportering, om vi kallar för det, som har funnits på sociala medier.
Ja, det är ju också ingen rapportering, utan det är vad människor skriver där. Det kan ju faktiskt inte media ta ansvar för.
Nej, och även om nu säger ju Linda Staff själv, som är en välutbildad och kunnig, klok och intelligent person, att hon inte har varit utsatt för något brott. Och det behöver inte alltid rent generellt vara en garanti för att det inte är så, naturligtvis. Men detta sammantaget med att den överåklagare som fick det här på sitt bord från början faktiskt gjorde bedömning att det inte ens, som vi sa tidigare, skulle inledas förundersökning, får anses tala i en och samma riktning. Och det är inte det som den här nya förundersökningen överhuvudtaget handlar om. Däremot så kan det ju vara så att den interna utredning som polisen har tillsatt med Runar Viksten i spetsen skulle kunna titta på de här frågorna och möjligtvis komma fram till någonting annat. Det har jag ingen uppfattning om, ingen aning om. Däremot tycker jag personligen att det är problematiskt när man som stor myndighet tillsätter en egen utredning, därför att det på något sätt både kan föregripa men också begränsa möjligtvis den officiella utredningen som då bedrivs utav till exempel i det här fallet en åklagare. Man kan så att säga, lite vanvördigt kan man säga, så man kan gömma sig bakom att nu har vi tillsatt en egen utredning och därför vill vi inte uttala oss, och den utredningen har dessutom en möjlighet att i vart fall påverka de fristående utredningar som pågår i sådana situationer, till exempel hos åklagare.
Ja, alltså jag är ju ganska kritisk till den här typen av utredningar överhuvudtaget, och sen så tycker inte jag åtminstone att det går att frigöra sig från tanken att Anders Thornberg väljer den här Runar Viksten för att han gjorde ett bra jobb när han utredde säkerhetspolisens agerande under terrorattacken, och Thornberg själv var chef för den myndigheten. Jag menar, jag säger inte att det är något fel på Runar Viksten, men jag säger att det går inte att frigöra sig från den tanken. Det är ett, vi såg senast den här veckan när polisen presenterade sin egen utvärdering eller utredning av deras agerande under de här påskupploppen. Ja, det är väl jättebra att man utreder det, men det finns ju andra myndigheter som också kan göra det, i JO och så vidare. Så att jag är inte helt säker på att jag tror att det är rätt väg att gå. Det blir extra pikant, precis som du säger, när det pågår en förundersökning om grovt tjänstefel. Ska de här samköra på något sätt då, Runar Viksten och särskild åklagare?
Ja, dessutom finns det ett legalt problem i det här. Nu tror jag att Runar Viksten är väl medveten om det med sin bakgrund och som kvalificerad gammal chefsrådman. Men det är faktiskt så att om den interna utredningen går så långt att den tvingar till exempel Mats Löfving att lämna uppgifter inom ramen för sitt tjänstansvar som statstjänsteman, vilket han har en skyldighet att medverka vid den här typen av utredningar, både arbetsrättsligt men inte minst utifrån den offentlig rättsliga anställning som han har, va? Så kan man säga att det riskerar i vart fall att diskvalificera möjligheten att, om det skulle falla sig så, lagföra honom i framtiden, eftersom man då har tvingat honom till så kallad självinkriminering, alltså att medverka till egen lagföring, vilket är förbjudet enligt inte bara svensk lag utan även enligt Europakommissionen för mänskliga rättigheter. Och det här är en balansgång på mycket, mycket slak lina. Frågan har belysts i Sverige tidigare när det är till exempel JO och för den delen JK, när de utreder missförhållanden inom myndigheter. Om de tvingar av en tjänsteman en redogörelse för vad som har hänt, där så att säga tjänstemannen tvingas att medverka till att skit, om tjänstemannen själv faktiskt kommer upp på ytan, då går inte normalt att i efterhand åtala personen för den gärningen, därför att man så att säga förbrukar den chansen.
Det, någonstans så kokar jag allting det här ner till en förtroendefråga, tycker jag, för polismyndigheten. För att det är ju trots allt, vi pratar ju här om några av de absolut högsta företrädarna för den här myndigheten. Jag menar, Anders Thornberg är i allra högsta grad insyltad. Vi har säkerhetschefen Ari Stenman, vi har Mats Löfving, vi har Linda Staff. Johan Olsson, som nu är chef på NOA, är väl inte liksom insyltad i den här historien, men han blir ju det indirekt när han fattar beslut om att Mats Löfving ska omplaceras och att Linda Staff inte ska få roteras över till justitiedepartementet och sådär. Jag tror ju att det här är extremt förtroendeskadligt för polisen. Vi hör ju människor varje dag ställa sig frågan, varför kan polisen inte utreda den grova brottsligheten? Varför ökar inte uppklaringsprocenten? Vad gör de med alla pengarna som kastas över dem hela tiden? Och samtidigt som man då ska hantera den typen av frågor, så ska man hantera interna stridigheter, ifrågasatta rekryteringar, personalrelationer, etc. etc. Hur hårt tror du att det här kommer skada myndighetens förtroende?
Jag tror att det här skadet är ohyggligt och skadet för allmänhetens tilltro till polisledningen, möjligtvis till polismyndigheten som sådan, och i en ännu vidare mening till så att säga offentlig statlig verksamhet. För det här, sånt här brukar alltid spilla över, om man, det ena staplas på det andra och sen så framstår det som att det finns vänskapskorruption och nepotism överallt, och så där går det till på toppen och så vidare. Däremot så tror jag inte att människor faktiskt kommer att få en lägre förtroende för så här
den enskilde polisen.
Nej, den enskilde polismannen, poliskvinnan på gatan eller för den delen de saker som har med brottsutredningar att göra, i den mån det finns ett högt förtroende där idag, så tror jag inte att det kommer att påverkas. Det finns andra skäl att det möjligtvis skulle åka ner i några grader med tanke på hur uppklaringen av vardagsbrott och mängdbrott ser ut, men det ska vi inte diskutera här och nu. Det är en helt annan diskussion. Men jag tror ju själv att sånt här får konsekvenser, så att säga, spär på den allmänna skepticismen mot högdjur, så att säga. Sen vad som är rätt eller fel i det här,
jag tror inte det spelar så stor roll för den utomstående.
Det är mer en kommunikationsfråga än en juridisk fråga.
Och kommunikationsfrågan är också intressant, för där har vi ju Anders Thornberg, rikspolischefen. Han har ju varit extremt tyst, och då ställer jag mig åtminstone frågan, och jag kan fråga dig också. Är han bakbunden på något sätt? Det vill säga de här utredningarna, förundersökningen och den här utredningen som han själv har initierat. Är det att de pågår som gör att han inte går ut och säger någonting, eller är det en mediestrategi från polismyndigheten att vi bör nog ligga lågt kring att kommentera den här historien, eller vad är det som gör att Anders Thornberg inte säger ett knyst?
Ja, det är ju säkert till viss del det senare, men det finns naturligtvis formella begränsningar i vilken omfattning han kan gå ut och kommentera både pågående utredningar, eventuellt arbetsrättsliga personalärenden, sånt som får eller har fått konsekvenser. Men det här ska ju naturligtvis i helt sedvanlig ordning viktas emot det, som jag sa inledningsvis, oavvisliga allmänintresse som finns av den här typen av ärenden. Det här är liksom ingen herrarnas och damernas enskilda åkning, utan det här handlar om den absolut högsta polisledningen och hur tjänstetillsättningar går till. Vare sig det har gått till på rätt sätt eller fel sätt, så finns det ett allmänintresse. Och jag kan nog i sammanhanget också säga, och jag har tagit del av den här polisforskaren Stefan Holgerssons vetenskapliga rapport som då belyser just tillsättningen av tjänsten, av Linda Staafs tjänst, inte ur ett tillsättningsperspektiv utan inom ramen för en vetenskaplig rapport där Stefan Holgersson granskade polismyndighetens hantering av offentliga handlingar. Och det var därför han så att säga valde det här som ett pilotprojekt för långt innan det här kom igång. Det här är ett par år sedan, va? Och läser man den rapporten och kan någonting om offentlighetsprincipen och den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar, så kan man ju säga att den lämnar lite övrigt att önska. Det har varit väldigt mycket hemligstämplar från polismyndighetens högsta ledning när det gällde de uppgifter och de handlingar som begärdes ut om just Linda Staaf. Med detta är inte sagt att hon ska misstänkliggöras. Nu råkade hon bli det pilotfall som Stefan Holgersson riktade in sig på just här.
Ja, och det är återigen, jag menar, man kan inte tro för att man får en tjänst av någon av den som väljer att anställa en, men hade det som gör att man kan bli tveksam här är ju att hade det inte varit några konstigheter, hade det väl bara varit att rota fram motiveringen till det här beslutet och sagt att, jag menar, det är en statlig myndighet, där ska alla ansökningar vägas mot varandra. Den som inte får jobbet ska efterhand kunna begära liksom en motivering och till och med en omprövning, tror jag, av det hela när det gäller den typen av tjänster. Det är väl bara att langa fram det, så är ju diskussionen slut.
Ja, det är möjligtvis. Det finns ju saker i det här som man också... så att säga, sätter sig lite grann in i det närmare, höjer på ögonbrynen åt. Varför har ingen av de övriga, jag tror det var 21 sökande till den här tjänsten, varför har ingen besvärat sig över den? Är det för att man vet att det är lönlöst, eller är det som någon av de här som hade sökt tjänsten men inte fått den uttalade sig om, tror jag, i Sveriges Television någon av dagarna här, om det var igår, att det var uppenbart att det var redan bestämt på förhand vem som skulle få den, och då kanske man säger man orkar inte ställa till och bråka, och då kanske man hamnar i onåd inför nästa tjänstetillsättning. Och det är inte heller en god kultur. Alltså. Det finns ju någonting där som är... Alltså, du säger ju ordet transparens, va? Och det är ju öppet och uppriktigt den väg som man måste gå för att undvika. Den som inte har någonting att dölja i de här sammanhangen kan också lägga alla kort på bordet. Och det är det som Anders Thornberg dessutom har sagt, att nu ska allting upp på bordet genom både polisens egna interna utredning och då förhoppningsvis utifrån den förundersökning som är inledd. Vad det här kommer leda till, det vet vi inte. Och jag menar, än en gång, du sa att Linda Stoff skulle kunna betraktas i någon mening som något brottsoffer i det här kanske och så vidare. Ja, hon har i vart fall ännu inte kunnat beslås med några lögner eller med någon egen gärning som är formellt klandervärd eller så. Och jag tycker det här beslutet om att hon då inte får tillträda den här tjänsten, det är inte en tjänst utan det är en placering som polischef vid Justitiedepartementet som har sedan länge beslutat och planerat. De skulle ju tillträda nu i januari. Jag har inte fått eller sett någon riktig vettig förklaring till varför hon inte nu ska få göra det.
Nej, alltså det uttalandet som fanns, det var ju presschefen Christer Jansson som sa till SVT att eftersom det nu pågår en förundersökning och en extern utredning kommer Linda Staff avvakta med den insats som var planerad på regeringskansliet, och så säger han att det är Johan Olsson som har fattat beslutet. Så att det är ju, de hänvisar som sagt till de här pågående utredningarna, men jag kan också hålla med dig om att det är lite konstigt, för i nuläget ska väl absolut ingen skugga falla över Linda Staff.
Nej, det är det jag tycker, det är precis så jag tycker också. Och
hur kul är det för Linda Staff som kanske tänkte när det här blossade upp första torsdagen här eller förra veckan, att ja, jag får väl genomlida och gå tillbaka till jobbet en vecka till och sen ska jag börja på regeringskansliet. Det kan ju inte vara jätteroligt för henne att gå tillbaka till jobbet efter jul.
Nej, och frågan är om hon kommer gå tillbaka som chef för underrättelseenheten, det vet jag faktiskt inte. Alltså hon har ju sin anställning och som polismästare och det kan man använda till mycket. Hon är ju vid NOA, och jag tycker också det ska i sammanhanget sägas att Johan Olsson, då hennes chef på NOA, har officiellt varit ute och lämnat väldigt goda vitsord kring den insats hon har gjort sedan hon anställdes då för 7 år sedan. Och jag kan säga själv, som har ganska ymniga kontakter inom polishuset och bland annat på NOA, att jag har aldrig hört ett ont ord om Linda Staff där inifrån. Aldrig någonting som har varit, och jag hör rätt mycket skitsnack, för det är ett ganska det är en grogrund för skvaller och skitsnack där inne. Så att när det gäller hennes tjänstutövning har jag aldrig någonsin hört någon som har haft något negativt att säga om henne faktiskt.
Sista ordet är långt ifrån sagt i den här historien. Vi lär ju få anledning att återkomma kanske redan nästa vecka om någonting nytt har inträffat. Låt oss släppa stormen i polisledningen och gå vidare. För vi ska kort nämna också, Stefan, att idag, torsdag, när vi spelar in det här, så står det klart att riksåklagaren nu ger tummen upp för en HD-prövning av huruvida ett hovrättsråd var jävig eller inte när han deltog i avgörandet av det mål där de här två ex-advokaterna i media kallade kungen och prinsen, Ekrem Güngör och Amir Amdouni, dömdes till fängelse. Och vi har pratat om det tidigare. Det handlar om Ekrem Güngör som i sitt överklagande till högsta domstolen kom en jävig jävsinvändning, hävdade att ett av hovrättsråden som dömde i målet hade gillat ett inlägg på LinkedIn där en advokat hade skrivit saker och länkade till en Expressen-artikel som rörde Amir Hamdouni och Ekrem Güngör. Och jag tror att Güngörs jävsinvändning var där att i och med att det här hovrättsrådet gillade det här inlägget så hade han på något sätt redan tagit ställning i skuldfrågan eftersom artikeln delvis rörde sånt som sen kom att prövas i hovrätten. Och nu säger alltså riksåklagaren att de tycker inte att det här hovrättsrådet har gjort sig skyldig till jäv eller varit jävig ska vi säga rättare sagt, men att det kan finnas anledning att högsta domstolen prövar vilket agerande eller vilken typ av kommunikation på sociala medier som kan göra en domare jävig. Det här är ju jätteintressant principiellt, Stefan, för jag menar all, precis som RO själv skriver, kommunikationen flyttas mer och mer över på nätet. Vi har domare, advokater, åklagare som är twittrar ymnigt och skriver långa inlägg på Facebook och LinkedIn och var Instagram och vad du kan vara. Det är väl jättebra om högsta domstolen går in med ett klargörande här om vad som kan göra en domare i det här fallet då jävig.
Är det klart det? Och det är väl, jag tror att det är därför riksåklagaren vitsordar att ärendet i och för sig ska prövas i HD även om man motsätter sig att det ska ändras beslutet. Därför att det här är liksom, det är väldigt modernt. Såna här gamla gubbar i min generation som har levt ett stor del av våra liv analogt måste också förstå att den digitala världen har ett betydligt större inflytande och en större plats i folks verkligheter än vad man kanske tyckte för bara 10 år sedan. Och då landar vi till slut i det att kan man säga en sak på till exempel en konferens eller man håller någon inledningsanförande eller håller tal på en fest och säga en sak, kan det göra en jävig, så är det intressant att veta, kan man bli lika jävig om man skriver det in publikum på sociala medier? Och det vore ju märkligt att man inte skulle kunna bli jävig då. Kan möjligtvis invändningen från vän av ordning säga att det är mer det går så att säga snabbare på sociala medier än om man planerar ett föredrag eller håller ett tal på en fest. Ja, fast är det en ursäkt för en domare att säga så här, men det gick så snabbt, jag rycktes med i det där, jag kanske gillar lite för mycket hit och dit och så vidare. Nej, det tycker inte jag. Personligen att man ska kunna åberopa, en domare ska hålla sig väldigt långt borta från att ens kunna riskera att bli jävig. Och det ingår i domarrollen och det är de skolade att tänka på.
Ja, men den stora frågan blir ju här, tycker jag i alla fall, att man kan ju läsa en sån här jävsinvändning och så kan man tänka att det där var inte så bra. Ja, det kanske verkar utåt som att man har tagit ställning. Men så kan man tänka i ett större perspektiv då, om högsta domstolen skulle slå fast att ja, den här gillamarkeringen, den gjorde det här aktuella hovrättsrådet jävig, och det betyder att en gillamarkering från en domare kan göra så här många domare jäviga, om man nu då i efterhand kan slå fast att så har skett. Då kanske det tar onödigt stora proportioner. Förstår du vad jag menar? Att man kan ju tycka när man läser in sig på ett fall, ett case, att ja, men det där skulle nog kunna gjort honom eller henne jävig. Men skulle man applicera det tankesättet eller den praxisen på alla case, ja, men då kanske varenda domare i hela Sverige är jävig helt plötsligt.
Ja, så kanske det skulle kunna vara.
Ja, men du ser, du förstår intellektuellt problematiken.
Ja, fast den problematiken är då domarkårens, Sveriges domstolars ansvar att undanröja. Det är inte ett problem, man kan inte så säga, oj, det är ett sånt problem med att så många män slår kvinnor så att vi inte ska göra någonting åt det. Alltså det är ju samma sak, det blir ju som i logikens namn följden av att vi måste avkriminalisera en gärning för så många begår det här brottet, eller det är ett så pass stort problem. Ja, det var en jäkla hårdragning, jag hör ju det själv, men det ligger faktiskt i den riktningen. Alltså domare ska inte vara jäviga, och det är deras ansvar att se till att de både inte blir det i första hand, och att när de då är det så ska de själva påtala det.
Det här återknyter lite till den diskussionen vi hade för 2 veckor sedan när vi pratade om det här med liksom, allmänhetens förtroende för rättsväsendet, och att vi kanske framförallt jag då tryckte på att jag tyckte att domare ibland ska vara ute mer i media och förklara saker och så. Skulle nu HD välja att pröva det här och komma fram till att man ska vara väldigt restriktiv med sitt deltagande på sociala medier som domare, då kanske vi får se en tillbakagång till hur det var redan innan man började skriva pressmeddelanden och så vidare. Eller finns det inte en risk för det också?
Fast jag vet inte, alltså det Det finns ju inga som är felbara, och jag har sagt och skrivit massa dumheter i mitt liv som jag kanske inte alltid i efterhand tyckte var det bästa och sådär. Så är det ju med oss människor. Men det finns ju ändå en grundläggande skillnad i att uttala sig eller på något sätt medverka i kommunikativ mening i ett enskilt ärende jämfört med att uttala sig generellt. Jag menar, där kan ju domare vara ute och prata jättemycket om vad de tycker om nuvarande rättstillämpningen eller hur den borde vara för den delen också, eller hur den har varit tidigare och ha åsikter på det planet. Men när det gäller enskilda fall så ska man nog kanske vara ganska försiktig, i synnerhet om det är ett ärende som skulle kunna komma att hamna på ens rotel. Eller
ja, bord. Och då blir det här extra intressant då, för att det här hovrättsrådet som nu är aktuellt här, vid tillfället för det här gillandet så var inte ens han anställd vid Svea hovrätt. Han var inte ens domare då. Han jobbade på ett helt annat arbete som jurist, men han hade ingenting med domstolsväsendet att göra. Och artikeln berörde ju inte ett rättsfall. Det var ju vid den tiden bara påstående från en åklagare om att de här två då advokaterna hade läckt hemlig information som de hade fått under yppande förbud till kriminella personer. Så att det är ju en ganska lång kedja innan det här målet sen hamnar på hans bord, men, så att säga.
Men ja, så är det ju. I det här, nu är vi då inne på det här just specifika fallet. Ja.
Men det är ju det som HD har att pröva nu om de meddelar prövningstillstånd.
Ja, men frågan är inte huruvida den här domaren kan klandras för det han har gjort, va? Därför att det är en helt annan sak, att det kanske var helt korrekt att i det läge under de omständigheterna som han gjorde den här gillamarkeringen, det behöver inte vara förknippat med något fel då, som du själv säger. Han var inte ens anställd som ordinarie eller som domare vid den här domstolen då. Men det man ska pröva är ju inte den, om det är klandervärt eller inte, utan det som man ska pröva är om han de facto var jävig i det ögonblick som han var med och deltog i handläggningen av den här domen. Va? Och, så att det här innebär ju inte någon, på det här specifika ärendet, kritik emot honom.
Nej, fast det innebär ju att man som domare då får bära konsekvenserna av sitt handlande, kan få göra det väldigt långt innan man ens tillträder en tjänst som domare.
Ja, men det kan man ju få göra om man är jävig genom att man har gift sig med en person som senare kommer att bli part i ett mål, och man då får jäva ut sig.
Så absolut, att... ja, men jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag säger bara att det är inte så enkelt att navigera i det här fältet.
Nej, det är rätt. Jag förstår, jag fattar, och det är väl bra att det här lyfts till HD då. Och...
ja, det får vi se om HD väljer att ta upp det, men när riksåklagaren är positivt inställd så talar det ju för att det åtminstone det är en fråga som bör prövas, så kan man väl säga.
Ja, och jag tycker också, så jag är vän med antal domare på sociala medier själv, och många, det ska jag till och med säga, de allra, det är bara flesta, jag tror alla, är väldigt försiktiga med. De lägger ut sånt där som jag för övrigt själv brukar publicera. Helt oförargliga dumheter som man hittar på resor, och lite fina bilder från sevärdheter och sådär. Men väldigt sällan eller aldrig sånt som så att säga kan väcka politisk eller juridisk anstöt eller ens vara ett ställningstagande. Utan det är lite mer sånt där trevligt. Och där tror jag att man faktiskt som domare är lite försiktig. Även om det är en sluten grupp eller man bara har sin Facebook-profil öppen för sina vänner och inte offentligt och sådär. Därför att man vill inte utsätta sig för de här riskerna, helt enkelt.
Så kan det vara, och jag tycker man ser det ofta på Twitter som jag följer väldigt noga, speciellt bland jurister, att det finns ett antal domare där, både rådmän och lagmän och liknande, som ofta deltar i diskussioner men nästan alltid på principnivå, väldigt sällan kommenterar enskilda fall och sådär. Jag tycker ofta att de håller en väldigt god ton på de här sociala medierna. Du, Stefan, nu är så här, tiden springer iväg. Det blev en väldigt lång redogörelse för stormen i polisledningen, men det tycker jag, det fanns plats för det idag helt enkelt. Har du något skoj planerat så här helgen före jul?
Nej, om det nu är intresse för våra lyssnare, vi ska ha en...
Det får du avgöra själv. Du är din egen redaktör.
Ja, nej, vi har inget extraordinärt roligt med att vi ska ha en trevlig middag i egen regi på lördag.
Ja, vad ska ni äta?
Ja, nu ställer du ju frågor som är jag har uppdraget att inhandla det som ska drickas på det statliga systembolagsmonopolet.
Ni ska inte äta någonting?
Jo, men jag sa just att jag har ansvar för det som ska drickas, och min älskade sambo, hon har ansvaret för matlagning. För en gångs skull ska jag säga.
Låter konservativt.
Nej, det är inte alls konservativt, för ska jag säga, inte bara 50%, utan sannolikt lejonparten av fallen så är det jag som står för matlagningen i vårt gemensamma hushåll. Men just i det här sammanhanget så hade hon något gott recept hon ville bjuda på.
Härligt. Hörrni, alla lyssnare, tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka, då kanske som en liten julavslutning Stefan kan bjuda på sina bästa recept till julbordet.
Griljerad julskinka. Jag har alltid köpt julskinka som är färdig griljerad, vill jag påpeka, för det där har jag aldrig förstått mig på däremot.
Nej, då stryker vi den programpunkten. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.